Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Olösta mord, Viola Widegren, del 2. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Olösta mord har nu en Patreon, finns på patreon.com. Patreon är ett sätt att crowdfunda poddar. På Patreon kan du donera pengar till podden, en summa du bestämmer för varje avsnitt. Och om vi kommer upp i 2000 kronor på Patreon, den här Patreonen är i svenska kronor. Det kunde man inte göra förut, så är det inte för Palmemordet och Seriemördarpodden till exempel. Kommer vi upp i 2000 kronor så kommer den här podden att komma ut en gång i veckan istället för varannan vecka. Jag ska se över om vi kan snabba upp takten i slutet av serien om Viola. Vi kommer att snabba upp takten i samband med avsnitt 100, men mer om det i avsnitt 99. I förra avsnittet fick vi lära känna Viola Widegren och hennes familj. Vi vet att Violas biologiska mamma dog i tuberkulos 1937 och vi vet att hennes pappa Karl har gift om sig med Agnes och att det går elaka rykten i byn Helgum om framförallt Karl. Även om Karl visar en hårdhet utåt påverkar rykten om honom och hans familj honom på ett dåligt sätt. Han blir bitter. Hans släkt är ju adlig. Både hans pappa och farfar hade stora egendomar och bra rykte. Det är därför viktigt för Karl att återupprätta familjens goda rykte och anseende. Därför blir det väldigt viktigt för honom att hans äldsta dotter Viola ska ta realexamen. En realexamen är en lägre sekundärutbildning som grovt uppskattat kan likställas med dagens gymnasieexamen. Men det är lite svårare att få realexamen än att få gymnasieexamen idag. Karls dröm är att Viola ska bli någonting riktigt fint. Till exempel postkassörska i Helgum. Enligt flera artiklar, bland annat i tidningen Kvällstunden från 1999 och Året runt från 1998, är både Karl och Agnes fysiskt våldsamma mot Viola. Det förekommer enligt dessa artiklar nästan dagligen att Karl och styrmamma Agnes ger Viola örfilar och att de drar henne i håret för att bestraffa henne. Viola får under tonåren allt sämre självkänsla. Hon upplever Carl och Agnes bestraffningar som att de tycker att hon aldrig kan göra någonting rätt. Hon noterar också att Carl och Agnes inte bestraffar hennes lilla syster Eva-Marie på samma sätt. De är mycket snällare mot sin yngre dotter. Under sommaren 1945 spenderar den då 14-åriga Viola 3 veckor hos sin moster Paulina Boman och hennes man Hugo. Paulina upplever Viola återigen som väldigt hjälpsam och trevlig, men Viola verkar också ängslig och orolig. Viola verkar bli som ängsligast när hon ska prata med Agnes i telefon varje kväll. Paulina hör hur Agnes beklagar sig över hur mycket arbete hon måste utföra själv på gården nu när Viola är borta. Under sin vistelse hos sin moster Paulina tappar Viola bort en halskedja som hon har fått av Agnes. Viola reagerar väldigt starkt när hon inser att kedjan är borta. Paulina upplever att Viola blir väldigt rädd för vad Agnes ska tycka. Onormalt rädd. Hon lovar sin systerdotter att om de inte hittar kedjan kommer Paulina att köpa en ny kedja till henne. Lyckligtvis hittar Viola sin kedja när hon och Paulina finkammar lägenheten. I november 1946 dör Violas mormor. Viola har nu hunnit fylla 15 år. När mormodern dör motsätter sig Carl hennes testamente. Arvet är jämnt fördelat mellan Viola som ärver istället för sin avlida mamma, hennes moster Paulina och moster Anna-Greta. Carl hävdar att Paulina och Anna-Greta har fått värdesaker av sin mor under hennes levnadstid och därför borde Viola få en större del av arvet. Hur arvstvisten löste sig har vi inte lyckats ta reda på, men Paulina och hennes man Hugo tar illa upp och tar efter detta avstånd från Carl och Agnes men inte från Viola. De behåller kontakten med Viola för de tycker väldigt bra om henne. För att främja Violas utbildning och ge henne möjligheten att ta realexamen beställer Carl en korrespondenskurs. Det är lite oklart hur gammal Viola är när Carl beställer kursen, men hon bör vara omkring 15-16 år. Året borde alltså vara 1946 eller 1947 när Viola börjar studera en korrespondenskurs vid Hermods. Korrespondenskursen kostar 600 kronor, vilket idag motsvarar nästan 12 500. Kostnaden betalas från Violas arv efter mamma Ingrid. Under tiden som Viola börjar studera tar hon även ett deltidsjobb som springflicka på Konsum i grannbyn Holmstad. Holmstad ligger cirka 2 mil från Helgum. Viola cyklar till sitt jobb varje dag. Arbetet som springflicka innebär bland annat att hon cyklar ut med varor till kunderna. Viola blir väldigt uppskattad som springflicka. Hon är effektiv, glad och trevlig. Viola är nu 165 cm lång och har en atletisk kroppsbyggnad. Förmodligen för att hon cyklar så mycket. Hon har mörkbrunt lockigt hår och blå ögon. Hon har dessutom en utmärkande grop i hakan. Varje morgon innan det är dags för Viola att cykla till Konsum i Holmstad prickar Carl av vilka skoluppgifter som Viola har gjort föregående kväll. Han gör även en lista över uppgifter som ska vara klara tills han kommer hem på kvällen. Carl vill ha full kontroll så att Violas arbete inte kommer i vägen för hennes studier. Om hon inte studerar ordentligt då kan hon ju inte bli postkassörska. Det går väldigt bra för Viola på kursen. Hon får bra betyg. Så bra betyg att hon får motta ett stipendium motsvarande cirka 4 000 kronor i dagens pengavärde. På så vis får hon tillbaka ungefär en tredjedel av vad kursen kostade. Med studier och arbete som tar upp det mesta av Violas tid får hon svårt att hinna med att umgås med sina vänner. Hon får ju dessutom inte vara ute på kvällarna eftersom Carl är orolig för att hon ska göra vad han kallar för felaktiga val. Viola anmäler sig därför till en brevväxlingsklubb för att få någon slags social kontakt med jämnåriga. På så vis får Viola vänner ända borta i Indien. Det har Carl ingenting emot. Det tycker han är bra, för då kan Viola träna på sin engelska. Och engelska är viktigt för en postkassörska ifall det kommer utlänningar. Förutom att brevväxla tycker Viola om att vara ute i skogen. Hon plockar gärna bär och blommor. Hon kan vara ute flera timmar och plocka blommor. Och hon känner väl till vägarna i de djupa skogarna som omger gården. Familjen Widegren skaffar någon gång vid den här tiden en hund som de döper till Speja. Det är oklart exakt när familjen skaffar Speja. Under hösten 1947, när Viola är 16 år gammal, blir hon plötsligt sjuk och sängliggande. Hennes vän Inga Maj besöker inte Viola när hon ligger sjuk hemma, Men hon frågar Agnes vid ett par tillfällen hur Viola mår. Agnes berättar att Viola har feber och väldigt ont i magen. Inga-Maj frågar då om de inte borde tillkalla läkare. Det dröjer ungefär en vecka innan Carl till slut tillkallar en läkare. Läkaren konstaterar att Viola är väldigt sjuk och omedelbart behöver föras till sjukhus. Carl åker med Viola till Sollefteå sjukhus där hon blir inlagd. Efter närmare undersökning kan läkarna i Sollefteå konstatera att Violas blindtarm har brustit. Hon blir akut opererad av doktor Appelberg. Viola får sedan spendera 3 månader på sjukhuset. På grund av operationen har Viola nu ett stort ärr på magen. När Viola blir utskriven och får komma hem blir hon snabbt sämre igen. Därför blir hon inskriven ytterligare 2 månader. Viola är inte den enda i familjen Widegren som skrivs in på garnisonssjukhuset. Samtidigt som Viola behandlas för sin blindtarm föder Agnes en son. Sonen, Violas halvbror, föds den 2 november 1947 och får namnet Carl Bertil Reinhold. Reinhold är hans tilltalsnamn. Tyvärr dör Reinhold bara en dag gammal, den 3 november 1947. Under tiden som Viola tillbringar på sjukhuset väcks en dröm inom henne. Hon vill inte längre bli postkassörska i Helgum. Hon vill bli sjuksköterska i den stora staden Sollefteå. Det går nästan ett år innan Viola tar tag i sin dröm. I början av oktober 1948 ringer Viola till garnisonssjukhuset i Sollefteå utan att Carl känner till det. Hon vill höra sig för om hon kan få en anställning vid sjukhuset. Husmor Vivi Haldén, som är den med personalansvar på sjukhuset, informerar Viola om att hon måste fylla 18 innan hon kan räkna med en fast anställning. Men om Viola kan nöja sig med ett vikariat som sjukvårdsbiträde är hon välkommen tämligen omgående. När Viola berättar om sin nya dröm om att bli sjuksköterska i Sollefteå och att hon har blivit erbjuden ett vikariat svarar hennes pappa att det kommer aldrig på fråga. Han har bestämt sig, hon ska bli postkassörska. Carl tycker att Sollefteå är alldeles för stort och ligger alldeles för långt bort. Det är ju hela 21 kilometer mellan Sollefteå och Helgum. Idag tar det 20 minuter att köra mellan orterna, men 1948 tog det 2 timmar med buss. Carl tycker att den stora staden Sollefteå har alldeles många lockelser och frestelser som kan leda en ung flicka på villovägar. För en gångs skull ger sig Viola inte. Hon bönar och ber om att få följa sin dröm om att bli sjuksköterska och hjälpa människor bättre än vad en postkassörska kan. Viola bönar och ber och så småningom ger Carl faktiskt med sig, men han har ett antal villkor. Viola får absolut inte gå ut i Sollefteå och dansa eller träffa pojkar. Då kan det gå som för grannflickan, menar pappa Carl. Grannflickan blev gravid och sen lämnad alldeles ensam. Carl förklarar med bestämdhet att Viola inte kommer att få gå ut och dansa förrän hon har fyllt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
21. När Viola försöker protestera svarar Carl att han själv fick missan inte gå ut och dansa förrän han fyllde 21. Så det är inget synd om henne alls. Om Viola inte går med på pappas villkor kan hon glömma alla sina drömmar om Sollefteå och sjukhuset. Det andra villkoret som Carl ställer är att Viola måste slutföra sin korrespondenskurs och ta sin realexamen. Viola går till slut med på alla Carls villkor. Inget är viktigare för Viola än att få jobba inom vården och att komma bort från Helgum och slippa bli postkassörska där. Den 4 oktober 1948 börjar Viola sin anställning som sjukvårdsbiträde i garnisonssjukhuset i Sollefteå. Hon har nu hunnit fylla 17 år. Viola flyttar in till sin barndomsvän Inga-Maj Persson som jag nämnde i första avsnittet. Inga-Maj har flyttat till Sollefteå några månader innan Viola flyttar. Inga-Maj arbetar som biträde vid Linds konditori, även kallat för Lilla kaféet, i närheten av garnisonssjukhuset och busstationen i Sollefteå. Inga-Maj bor på Järnvägsgatan 1 och där bor Viola i en vecka. Sedan flyttar hon in några dagar hos sin moster Paulina. Den 27 oktober 1947 flyttar Viola ihop med ett annat sjukvårdsbiträde som heter Ingrid Larsson. Viola och Ingrid hyr ett rum på sjukhusets elevhem på Storgatan 27 i Sollefteå. Viola saknar sin lilla syster Eva-Marie, men hon stormtrivs i rummet på elevhemmet. Hon trivs också väldigt väl med sitt arbete på garnisonssjukhuset. Hon älskar att få arbeta med människor inom vården och verkligen hjälpa folk. Viola tycker om alla sina arbetskamrater och hon tycker att hennes husmor Vivi Haldén är väldigt vänlig. Inom kort blir Viola kanske förälskad i en läkare på sjukhuset. Det här berättar hon för sin rumskamrat Ingrid, men inte för någon annan vad vi vet. Speciellt inte för sin pappa eller styrmor. Enligt Ingrid vågar hon inte heller berätta det för läkaren i fråga och förälskelsen stannar vid just det. En förälskelse på avstånd. Viola känner sig fri i Sollefteå. Hon känner sig fri från all övervakning och känslan av att alltid göra fel och få konstanta bestraffningar. Carl däremot, han åker ibland till Sollefteå för att spionera på sin dotter. Han måste vara absolut säker på att hon håller sina löften och inte går ut och dansar och inte träffar pojkar och slutför sina studier. Carl söker upp och förhör Violas vänner och husmor Vivi Haldén. Alla ger honom samma svar. De säger att Viola inte gör någonting annat än läser och syr på kvällarna när hon inte arbetar. Husmor Haldén säger till Carl att hans dotter är vänlig, ordningsam, omtyckt, energisk och punktlig. Hon försöker även lugna Carl med att berätta att Viola absolut inte är en, citat, danslysten slarva, slutcitat. Det går så pass bra för Viola på jobbet att hon blir erbjuden ett nytt vikariat från december. Även patienterna på sjukhuset tycker jättemycket om Viola. Hon springer gladligen ärende åt de inlagda, vilket hon får dricks för. Det är inga stora summor, men Viola sparar den här extrainkomsten som ett extra tillskott inför julen. Trots alla goda vitsord han får höra är Carl fortfarande misstänksam mot sin dotter. Förutom att fråga om Violas beteende frågar Carl även husmor Haldén vilka dagar Viola kommer att vara helt ledig i oktober och november. Carl vill nämligen att Viola ska komma hem de dagar som hon inte arbetar. Det vill inte Viola. Hon vägrar. Hon säger till sin pappa att hon antingen ska besöka sin moster Paulina eller att hon helt enkelt är för trött för att åka hem. Viola besöker även vid två tillfällen sin mammas grav på Sollefteås kyrkogård på sina lediga dagar. Viola håller sina löften till pappa. Hon är inte ute på stan och ränner när hon är ledig och hon studerar. Hennes arbetspass sträcker sig från klockan 7 på morgonen till 8 på kvällen. När Viola inte arbetar studerar hon eller så broderar och syr hon. Ofta tillsammans med sin kollega Ingrid eller någon annan arbetskamrat. Viola syr på ett täcke som ska passa en docksäng. Hennes plan är nämligen att hon ska ge docksängen som hon fick som femåring till sin lilla syster Eva-Marie som nu är 8. Viola planerar att ge docksängen med tillhörande täcke och en blunddocka som hon ska köpa för sin alldeles egna första lön. En blunddocka är en docka vars ögonlock sluts om man håller dockan i en liggande position och öppnas om man håller den upprätt. Och det är en väldigt modern leksak på 40-talet. Under november månad 1948 besöker Viola sin moster och morbror Paulina och Hugo flera gånger. Oftast kommer Violas besök på kvällarna när hon har avslutat ett pass sen eftermiddag eller om hon har en helt ledig dag. Viola är alltid glad när hon besöker sin moster och morbror. Hon berättar entusiastiskt om alla roliga sysslor hon får utföra på sjukhuset och hur mycket hon trivs med sitt arbete. Paulina frågar Viola om hon inte ska åka hem till sin familj när hon har en ledig dag nästa gång. Viola svarar att när hon har en ledig dag vill hon gärna sova ut. Hon säger att hon vanligtvis sover fram till klockan 13 på sina lediga dagar. Annars känner hon inte att hon faktiskt har varit ledig. Hon orkar inte stressa hem till familjen för en enda eftermiddag. Hennes lediga dagar är viktiga vilodagar för henne för att hon ska kunna orka med sitt arbete. Paulina förstår Viola helt och fullt. Hon tycker att Viola verkar jobba väldigt hårt. Under november 48 får hunden Speja valpar hemma i Helgum. Speja föder 8 små valpar. Förutom att sy och brodera läser Viola även engelska på kvällarna och drömmer vidare om att en dag få utbilda sig till sjuksköterska. Hennes korrespondenskurs lägger hon dock inte särskilt mycket tid och energi på längre. Det här vet hon kommer att göra hennes pappa arg. Viola försöker därför undvika att prata om kursen med pappa. Hon berättar för en arbetskamrat att hon inte vågar åka hem eftersom hon inte vet vad hennes pappa kommer att ta sig till när han får reda på att hon har slarvat med sina studier. På något sätt når ett rykte Karl. Ryktet säger att Viola och Ingrid har bjudit hem pojkar på festligheter på rummet. Karl blir givetvis rasande. Nu riskerar Viola att bli gravid och då kommer hon aldrig att bli postkassörska. Han ringer upp och skäller ut Viola efter noter. I själva verket hade Ingrid bjudit hem sin bror Ingmar och hans gifta vän på kaffe och bakelser. Männen hade gått hem klockan 19 på kvällen. Det var alltså tämligen oskyldigt. Violas första vikariat som sjukvårdsbiträde på sjukhuset slutar torsdagen den 2 december 1948. Hennes nya vikariat börjar måndagen den 6 december, alltså 4 dagar senare. Det här är för många lediga dagar. Viola vet nu att hon är tvungen att åka hem senast fredagen den 3 för att hälsa på sin familj. Om hon inte gör det är hon rädd att hennes pappa inte ska låta henne fortsätta arbeta i Sollefteå. Hon är ju inte myndig, hon måste lyda sin pappa. När husmor Haldén frågar Viola om hon inte kan arbeta även på fredagen den 3 och lördagen den 4 trots att det är mellan hennes vikariat blir Viola förstås jätteglad och tackar omedelbart ja. Viola ringer till sin pappa och berättar att hon tyvärr behöver jobba även över helgen och att därför kan hon inte komma hem som planerat. Viola undviker dock att nämna att hon är ledig på söndagen den 5 december. Karl blir inte glad men han uppskattar ändå pliktkänsla och han förstår att Viola måste arbeta över helgen. Fredagen den 3 december 1948 hämtar Viola ut sin första lön. Hon får 200 kronor. Det motsvarar ungefär 4 000 idag. Viola är oerhört stolt över den här lönen. Hon har ju tidigare fått betalt för arbete på Konsum. Men hon har aldrig fått en hel månadslön. Det här är mer pengar än hon någonsin har ägt. Eller i alla fall haft i sin hand. Hon äger ju egentligen sitt arv från mamma. Det lilla som finns kvar av det. Viola glädjer sig åt att hon nu kommer kunna köpa fina julklappar till familjen. Efter att ha avslutat sin arbetsdag går Viola ut och shoppar. Hon köper en necessär till sin pappa julklapp och en handväska till sin styrmamma Agnes. Båda de här julklapparna kostar 36 kronor vardera, motsvarande 700 kronor idag. Efter shoppingturen går Viola hem till moster Paulina. Hon visar upp julklapparna som hon har handlat. Och Paulina tycker att Viola är väldigt givmild som har lagt nästan en tredjedel av sin första lön på julklappar. Paulina tycker också att Viola verkar nedstämd under fredagskvällen. Viola förklarar det med att hon satt uppe till 01.30 och sydde tillsammans med en kollega. Hon hade dessutom följt kollegan hem, tillbaka till hennes eget rum, i en annan korridor. Eftersom kollegan, till skillnad från Viola, var mörkrädd. Det här är sista gången moster Paulina ser Viola i livet. Viola arbetar under lördagen den 4 december som planerat och sen möter hon upp en kollega för att sy tillsammans på kvällen. Inget anmärkningsvärt händer den här dagen. Den sista dagen i Violas liv. Innan den dagen då hon kommer att försvinna. Det får ni höra mer om i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så följ mig gärna där. Maila oss också gärna dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z, simwaypodcast@gmail.com. Det är samma mail för alla mina poddar. Och om du vill ha en lång serie om ett olöst fall så finns det ingenting längre jag har gjort än över 300 avsnitt om Palmemordet. Du hittar min podd om Palmemordet på samma appar där du hittar olösta mord. Vi har gjort över 300 avsnitt om Palmemordet och vi har bara börjat. Palmemordet kommer ut varje onsdag. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit den här serien om Viola. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Immune av Tripnaha finns på både Spotify och YouTube. Lyssna gärna på den och hälsa från mig. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.